Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tjo och välkomna till Lilla Namos stad, en podcast med mig Lilla Namo. Och lite som namnet avslöjar så handlar podden om saker som har påverkan på våran stad. Saker som Lilla Namo helt enkelt tycker är viktiga. Jag är stadsplanerare på House of Sparks där vi jobbar med kraften av olika perspektiv. Så därför har jag helt enkelt valt att bjuda in olika perspektiv i form av grymma människor på ämnen som jag tycker är intressanta, relevanta och roliga. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Let's go! Idag snackar jag med vdn för A-House, Tua Asplund, som jobbat på bland annat hotell i Alperna, gått hotellskola i Schweiz och varit hovmästare på Lydmar i Stockholm. Tua har examen inom företagsekonomi och bott i Lima och läst stadsutveckling. Någonting som man ser i Tuas ögon är att förutom att brinna för ost så brinner hon även för att skapa mötesplatser där olika människor möts och byter idéer, kreativitet och kunskap. Jag är så glad att jag har fått hit henne idag så att ni kan få lära känna den här bossen på egen hand. Välkommen Tua.
Tack.
Du klagade lite på regnet.
Jag vet, men måste vi prata om vädret?
Nej.
Alltså det här är så svenskt.
Hörde mig själv.
Ja, men för att jag är en sån här som lyssnar på poddar alldeles för sent. Och så lyssnar man på den i juli och så får man bara höra det första regnet. Det är inte så instant.
Det är inte så nice. Men då kan jag säga så här istället. Jag kom hem från värsta solen igår från Dubai.
Gud vad skönt. Mm. Just det, hur har du haft det?
Så bra.
Oj vad härligt.
Och också Dubai, väldigt speciell plats. Mycket speciell. Mm. Mycket klyftor.
Mm.
Men
du njöt av det?
Av klyftorna.
Av klyftorna.
Jag älskar.
Jag älskar klyftor. Det är liksom den bilden jag har fått av dig, Nama, att du älskar klyftor.
Ja, det är verkligen. Du prickat rätt.
Ja.
Men jag har kört Porsche. Precis.
Oh my god.
Topp tre najsaste grejerna jag har gjort i mitt liv. Jag älskar bilar.
Ja. Wow.
Men vi ska inte prata om mig, vi ska prata om dig.
Ja, jag har ju faktiskt en Porsche. Nej. En Saga Norén Porsche, så här 70-tal.
Du skämtar.
Ja, du skulle älska den. Den är så snygg. Brun, bajsbrun.
Fint. Bajsbrun, som min jacka.
Ja.
Okej, jag ska göra då allt i min makt för att få köra din Porsche.
Absolut. Mm.
Tua, jättekul att du är här. Du är ju här av egenskap av dig själv, för du är en väldigt skön och trevlig person. Men du är vd för A-House.
Stämmer.
Berätta vad A-House är för någonting.
A-House är, nu vill jag ha den här säljspitchen. A-House är en mötesplats för kreativa näringar inom mat, mode, media och musik, la vi till. Här bara om året. Och vi har en del som är kontor eller cowork. Och sen så har vi en del som, vi har en väldigt stor eventverksamhet med mycket eventlokaler. Och sen så öppnade ett bryggeri, Omaka, under våren som leds av bryggmästare Hedda Spendrup. Vi har Mr. Cake i huset som blev en omedelbar succé. Och sen så, ja men det finns massa spännande företag som sitter i huset. Och huset är en brutalistisk ikon som var färdigt 1969. Och som är den gamla arkitekturskolan. Så vi flyttade in när skolan fortfarande var igång egentligen. Vi var ett litet team som fick i uppdrag att utveckla A-House. Och det här var, jag kom med våren 2015 och sen så öppnade vi upp januari 2016. Och vi blev sedan 6 stycken delägare som äger A-House då, som är den operativa partnern, kan man säga, eller service-providern eller vad man ska säga för någonting. Och vi gjorde det på uppdrag av fastighetsägaren Akademiska Hus, som ville utveckla en prototyp för lärande och mötesplats och kontor och så.
Vissa skulle väl förklara A-House som en co-working space.
Mm.
Du har lite trubbel med den.
Men jag har lite trubbel med den titeln. I början så var det ju väldigt sådär svårt. Först fick man ju då börja förklara vad co-work var. Ja, men vi ska samarbeta och företag sitter tillsammans. Och det är ju en jättebra tanke. Och sen så helt plötsligt så boomade det. Och nu öppnar ju alla co-working spaces. Så jag tror att det liksom, man måste separera lite på arkitektur och inredning och vad som faktiskt sker där. För att nu upplever jag att coworking spaces är mer liksom en planering, alltså hur man sätter upp ett coworking space, hur man utformar arbetsplatserna, och det tar inte så mycket fasta på liksom vilka människor som ska vara där sen och vem som ska driva det och vilken riktning det ska ta och hur man kurerar vilka företag som sitter där. Och så för mig är liksom coworking en förlängning av kontorshotellet. Så det är ju ett stort steg och jättebra riktning. Men att det finns så mycket mer i att bygga ett community än att bara kalla det coworking space. Ja. Förstår du vad jag menar?
Ja,
vad säger du själv?
Jag...
Som stadsplanerare.
Som stadsplanerare. Tack. Första gången jag får en fråga i podden.
Yes.
Tack. Nej, jag skojar. Men alltså, jag tror skillnaden mellan A-House och andra sådana platser är att A-House känns mer som en naturlig mötesplats. Mer. Det är liksom inte nyrenoverade flashiga lokaler. Det är inte till för att man går dit bara för att gå dit, att det är hippt att gå dit. Utan det är mer, det är ganska rufft fortfarande. Och jag tror att ruffa miljöer, vad är ordet jag letar efter?
De blir ju mer tillåtande. Du får ju utrymme att göra det du vill göra.
Exakt.
Och det har ju varit vår tanke från början. Att det inte ska vara att lägga mer energi och pengar på innehåll. Och liksom bygga community än dyra möbler.
Mm.
Och vi har ju en väldigt tydlig gestaltning i och med att det är en brutalistisk byggnad.
Mm.
Och allting, brutalismen handlar mycket om redovisande material, redovisande arkitektur, funktion. Och det har vi tagit tillvara på och sen så lagt till liksom mer sånt som passar in i den tidsepoken.
Mm.
Så det ska se ut som att möblerna har stått där sedan 69.
Mm. För det är som att man kommer in där och, för att byggnaden utifrån ursäktar sig inte. Den är där. Den sticker ut väldigt mycket.
Ja.
Och det är inte som att det transformeras när man kommer in, utan det är exakt samma känsla.
Mm.
För många sådana coworking platser eller vad man ska kalla det, kontor. När man kommer in så känns det som att man har klivit in i 2019. Eller typ 2015. Mm. Alltså, det är så. Men själva begreppet, om vi tittar lite på... Jag har gjort en väldigt ovetenskaplig research här.
Ja, vad härligt.
Första gången det användes var 99 av en herre som heter Bernie De Koven. Och han beskrev det då som att det var en plats där man samarbetade med stöd av datorer och dåtidens teknologi.
Mm.
Och idag förknippar vi det mer med en fysisk plats. Och en sån startades 2005 av en snubbe som heter Brad Newberg i San Francisco på ett ställe som heter Spiral Muse, och han lånade lokalen av ett feministiskt kollektiv där han hyrde ut lokalerna 2 gånger i veckan.
Wow!
Ja, verkligen. Sen öppnades även den första hubben i London, och man öppnade också i Tyskland då. 2006 öppnades Brooklyn Coworking.
Mm-hmm.
Och det skrevs till och med en bok 2009 om coworking. Och 2011 hölls en European Coworking Conference. Anledningen till varför jag rabblar upp alla de här sakerna är för att så här, man kan säga att det verkligen har, trenden har ökat exponentiellt.
Ja.
Och verkligen sprider sig
verkligen
världen över, kommit till Stockholm. Men varför tror du att Sådana här platser har ju säkerligen funnits innan där man samlas för att jobba tillsammans och kreativitet och allt sånt. Men varför tror du att det just skedde i sådana här kreativa städer som typ San Francisco eller New York eller London?
Men precis som du säger, mötesplatser har ju alltid funnits. Det är ju ingenting nytt. Man ses i sin föreningslokal eller på museer eller på andra kreativa platser. Och det handlar ju någonstans om att få inspiration och kreativitet och skapa någonting gemensamt. Så som fenomen och rörelse så är det ju helt fantastiskt. Det ger ju så många fördelar till företagen som sitter på den här typen av platser. Och det är ju ofta liksom startup community som någonstans har banat väg för den här typen av saker. Jag tror att det fick ju sin coworking fick ju sin boom i och med startups. Att det är så här, man kan utdela erfarenheter och kontakter och nätverk och på så vis växa sin verksamhet. Så att som fenomen så är jag ju 100% follower, dedicated. Ja. Och det här är också en väldigt jobbig del med coworking, att det inte finns några bra översättbara svenska ord.
Nej, jag vet.
Att det är det här, att det låter så bra på engelska och sen så säger man på svenska så...
Samverkar
vi och så låter det jättelamt.
För du låter väldigt, alltså när man säger samverkan, det känns så här kommunalt eller statligt.
Ja, och det, exakt.
Allt förutom det.
Ja, det är egentligen. Allt förutom det. Igår började jag prata om samskap. Alla bara, ett nytt ord nu då som vi kör. Samskap, det är inte ett nytt ord. Men det är ju det. Det handlar ju om att frisätta kreativitet och att samarbeta.
Och varför är just... För det känns som att du brinner för mötesplatser.
Ja.
Varför är det så viktigt för dig?
Ja, men... Det är så viktigt för mig på grund av stadsutveckling. Alltså jag vill att Stockholm ska vara en spännande, levande stad och göra allt för att jag kan bidra till det på ett eller annat sätt. Och det har ju så många olika aspekter. Alltså det är ju dels att vi har den här typen av mötesplatser, men det är ju också att vi har en levande scen, att vi har ett levande nattliv. Och det är ju inte, alltså jag är ju ingen nattuggla alls, men det handlar ju om att skapa möten och skapa attraktionskraft till syvende och sist. Vi vill ju att talang ska komma hit, vi vill att turister ska komma hit, och de kommer inte komma till en sömnig stad där ingenting händer. Vi vill ju ha en levande stad och och en skön stämning i staden. I Stockholm kan ju allting bli allting så seriöst och uppstyltat på något sätt. Man vill ju ha det här liksom sköna, livliga staden, och för att skapa det här livligheten så krävs platser, det krävs människor och det krävs ett ramverk, egentligen ett politiskt ramverk. Hur vill vi ha vår stad? Vill vi att den ska vara knäpptyst eller vill vi att den ska leva?
Mycket bra fråga.
Att bli lite mer politisk.
Ja. Men vi har ju pratat lite om, alltså så här, jag sitter ju i A-House.
Ja.
För er som lyssnar som inte vet.
Sen inte så jättelänge tillbaka.
Nej, precis. Och vi pratade lite om det här att A-House känns som en mikrostad. Hur tänker du att man skulle kunna applicera... För så här, berätta först hur ni gör för att stimulera att fler i huset träffas. Och så hur skulle man kunna skala det för att det skulle appliceras på staden? Och inte bara in i A-House.
Ja, men precis. Interaktionen är ju det som coworking spaces har gemensamt. Att man på något sätt ser till att samla flödena. Att det finns, i vårt fall, så är det väldigt tydligt i entrén att vi har ju liksom satsat på ett bra kaffe och man ses i kaffemaskinen. Alltså,
ja.
Det är ju sådana enkla saker som gör att man ses.
Och jag pratar med minst typ 3-4-5 personer om dagen.
Ja.
Som man inte har snackat med innan.
Ja, precis. Och du snackar ju förmodligen både med folk som du kände tidigare som du inte visste satt där. Som du bara, oj, nej men gud, sitter du här? Ska vi inte ta upp den där tråden? Och sen så pratar du med folk som du inte har träffat förut förmodligen. Och det där är ju någon slags serendipity. Återigen ett engelskt begrepp. Att vi liksom, de här tillfälliga mötena och de här tillfälliga chanserna som man hoppar på och tar. Och det leder i sin tur till spännande saker. Mm. Så att det där jobbar ju vi väldigt hårt med, att hur kan vi göra det ännu mer? Och det man hela tiden kommer tillbaka till är att det kräver sina människor. Mm. Det kräver liksom några som håller i det och som driver på det. Och även då så är det liksom hela tiden en utmaning. Någonting som vi hela tiden måste jobba på. Och för att liksom kunna applicera det på stan, så är det ju också liksom ett ledarskap.
Mm.
Vart ses vi? Hur möts vi? Och hur bjuder vi in? Hur gör vi det inkluderande?
Mm. För jag tänker, det där hade man ju velat ha också i, alltså bara nu när jag var i Dubai förra veckan. Till och med där pratar jag med folk mitt på gatan och har egentligen ingenting att säga, men det av någon konstig anledning öppnar upp. Och så här, jag vet att solen är en väldigt stor faktor, för att på somrarna så är vi mer sociala också här. Men hur hade man kunnat så här stimulera det? Jag vill också kunna prata med någon på tunnelbanan utan att den personen tycker att jag är knäpp.
Men det är ju också en sån kulturfråga. Herregud, vad du kräver att jag ska ha svar på. Liksom,
nej, jag bara tänker dina tankar. Dina tankar tror
jag. Ja, jag tror att prata på tunnelbanan, det känns som att det är långt bort. Men å andra sidan så finns det ju alltid, man behöver ju en trigger, man behöver ju någonting att samlas och prata omkring. Så att det är väl det som man får skapa på ett eller annat sätt i tunnelbanan. Om det finns någonting som man kan prata om, så blir det ju mycket tydligare än att bara säga hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi går tillbaka lite till inne i huset. Du har sagt att du tycker att människor är viktigare än arkitektur och inredning. Varför tror du de kompletterar varandra? Eller vad menar du? Vad menar du med det?
Ja, nej, jag säger inte att arkitektur och inredning är oviktigt. Jag menar bara på att man har väldigt lätt när man planerar en stad att då ska vi bygga fastigheter och vi ska inreda dem och det ska se ut på ett speciellt sätt enligt arkitektens vision. Men vi kanske inte tar med oss det här, vem är det som ska bygga communityt? Så det är ju snarare det, och det är ju en samverkan de emellan. Det är ju inte bara så att det ena behövs och inte det andra. Jag tror bara det att man måste liksom, ja, men som i fråga om till exempel livescen, så måste man ju ta med sig klubbägarna. Vad har vi för utmaningar? Vad har vi för vad kan vi göra? Och göra det lite enklare för mötesplatser och barer och annat, att också kunna ha livemusik. Och nu finns det så väldigt många olika krav och tillstånd som ska sökas, vilket jag tror är ett jättehinder för många att komma vidare i att bidra till en levande stad. Verkligen. Om man tänker ur ett rent musikperspektiv.
För där är också om jag tänker inom branschen stadsplanering, arkitektkåren, att vi har tyvärr inte en kultur att jobba med det mänskliga perspektivet hela vägen. Och det är väl en konsekvens av att det ser ut som det där åkte micken ner.
Ja, där åkte verkligen ner.
Vad pratade jag om?
Vi pratade om, i din kår så är det kanske inte liksom det mänskliga perspektivet man tar in. Eller,
precis.
Eller användarens perspektiv. Men det är det väl på ett sätt också. För att nu är det ju mycket design thinking.
Ja, det börjar ju bli bättre. Mm. Men vi har inte haft en sån kultur.
Nej.
Och då menar inte jag bara ur ett svenskt perspektiv. Utan bara det är så det har varit. Det har varit mycket så här top down. De som har varit tjänstepersoner har, inom citattecken, vetat bäst hur en stad ska se ut.
Mm.
Men det är ju bara väldigt få perspektiv. Vi behöver ju flera perspektiv.
Men det där är ju inte konstigt. Om jag bara tittar på vårt egna byggnadsprojekt. Byggprojekten är ju så väldigt långa. Så att det tar ju väldigt mycket lång tid. Det tar ju väldigt lång tid att bygga någonting och planera någonting. Och så här. Användaren är ju inte ens där i huvudet. Alltså det är ju inte märkligt. Men så som vi gjorde och som jag tyckte var en väldigt bra process var att börja skapa. Att vi började en del av byggnaden, vi öppnade inte upp hela byggnaden på en samma gång. Och då fick vi möjlighet att skapa och testa och se vad som funkar, vad som inte funkar, ta bort det som inte funkar och vidareutveckla. Och på så sätt så kunde man ju också ha en dialog med både arkitekter och fastighetsägare. Så att man liksom kunde bygga upp det tillsammans. Mm. Och det tror jag är ett framgångsrecept i att de tillät oss och experimentera samtidigt inte ställa krav på att vi skulle lyckas från första dagen och ha vad är att lyckas. Men ur ett fastighetsägarperspektiv är att lyckas är att fylla alla sina kontrakt.
Mm.
Så att vi behövde,
och även gå plus i kalkylerna.
Och gå plus i kalkylerna, och,
eller
såklart.
Inte gå minus. Mm.
Ja, men såklart. Få ihop sin fastighetsekonomi.
Ja.
Det är ju det som man måste, liksom, det är ju inga konstigheter. De måste få ihop sin fastighetsekonomi. Och för vår del, vi behövde då inte fylla upp fort som tusan, utan vi kunde kurera, vi kunde välja vilka ska sitta där för att det skulle bli ett intressant sammanhang för de kreativa näringarna som sitter hos oss. Och jag tror att att jobba på det sättet gjorde också var mer tillåtande och skapade en process som var bra för alla parter. Och det kräver ju en väldigt modig fastighetsägare.
Verkligen. Okej, vi ska byta lite fokus. Eller vi ska byta plats.
Ja.
När jag tänker, nu säger jag coworking för jag tänker att
gör det.
Folket fattar förhoppningsvis.
Ja.
Vi kan också säga samverkan om du vill. men jag tänker så här, det är ju ett koncept för att samla kreativitet. Men i min värld också ur ett ekonomiskt perspektiv. Att så här, har man mindre resurser så är det alltid bra att dela. Och man får ta del av varandras talang och man delar på ytor. Man behöver inte ha världens inkomst. Hade du velat applicera A-house i andra kontexter? För nu fiskar jag lite efter så här. Du har bott i Lima ett tag och studerat. Berätta lite om det först.
Nej, men jag bodde i Lima ett tag. Jag gick på ekonomutbildningen och alla vill åka till London och New York som man ju vill när man pluggar till ekonom. Och jag vill åka till Lima eller Mexiko. Och så blev det Lima. Och där ville alla utbilda sig till kock på universiteten. Ja, det var jättespännande. Det är ju verkligen, det är en helt annan dialog som vi får grotta in i någon annan gång. Men där var det väldigt hett att bli kock och jobba med mat och råvaror. Men jag pluggade då stadsutveckling. Och Lima är jättespännande för att det är en stad som är väldigt utspridd. Den är väldigt låg bebyggelse. Sen 50-talet så är det liksom, kanske 10-tal eller ännu fler byar som har blivit Lima. Så att när man ser på gamla liksom flygbilder från 40-50-talen så ser det ju, det har hänt jätteexplosionsartat väldigt mycket. Och i det så har ju också människor byggt sina egna hem. Och då har det bildats sådana barriadas som är en typ av kåkstad då. Egenorganiserade samhällen helt enkelt. Och de tittade vi väldigt mycket på under min utbildning i stadsplanering på det här universitetet.
När du säger kåkstad, jag har varit i favelas i Rio och i townships i Johannesburg. Min känsla när jag kommer till sådana platser är det finns så mycket kreativitet här.
Verkligen.
Men också så här, det bor mycket folk på små ytor, då blir det uppenbarligen mycket kreativitet.
Mm.
Men tror du att man skulle kunna applicera ett A-house i Lima? Eller så här, skulle A-house kunna finnas på andra platser?
Tror jag absolut. Det är ju inga konstigheter. Det kan man ju sätta upp var som helst. I Lima bor ju jättemycket människor. Mm. Och det finns ju garanterat den typen av plats liknande. Inte då när jag var där, men nu kan jag verkligen tänka mig det. För det var väldigt mycket fokus på liksom, kreativa näringar på olika sätt. Och inte minst mat.
Men just i, alltså om vi tänker så här, den ekonomiska biten. Mm. Att så här, det lönar sig att dela på saker.
Mm, mm. Ja, men på ett sätt så finns det. Det som är lite intressant där är ju... Eller intressant. Det som är lite... En utmaning där är ju att den som skapar kvarteren är ju de, ofta de som är kriminella.
Mm.
De stadsplanerar. Mm. Hur vill de ha sina kvarter? Jo, de vill ha trånga gator, mörka utan belysning. Så det finns ju en utmaning i vem som styr de här kvarteren. Men samtidigt som du säger, det finns ju otroliga liksom otrolig kreativitet. Jag tror ju också mycket på att mötesplatser kan hjälpa till på just liksom den aspekten av säkerhet och trygghet och skapa en upplyst verksamhet och att det finns liksom någonting för människor att gå till och en plats att skapa på och inte dras in i kriminalitet.
Mm.
Så absolut, det tror jag att det finns världens potential.
Mm.
Men det rent ekonomiska som du säger är ju en aspekt också hur man sätter upp det och hela den biten. Men att det finns ett behov och ett starkt syfte, absolut.
Mm. Tycker du det är bra eller dåligt? Eller vad tänker du kring att så, talang och kreativitet oftast samlas kring centrala delar av staden? Eller så, hubbar samlas oftast?
Mm. Ja, precis. Hur kan man också inkludera andra delar av staden, menar du?
Ja, och jag tänker också så här, om det är bra att A-house är centralt, vilka saknas på A-house? Så vilka borde komma dit?
Jättemånga saknas på A-house. Oj, oj, oj. Det är ju så många frågor i det där som man vill ta tag i. Det är ju så här, hur attraherar vi olika målgrupper? Vi har varit ganska bra på att attrahera olika åldrar, vilket jag tycker känns jättespännande att vi har liksom influencers som är 12 upp till väldigt seniora strateger. Så det är väldigt liksom spridd i åldrarna och även i kön. Men det är väl klart att vi liksom har ju väldigt lätt att attrahera publiken som bor allra närmast. Men vill ju nå ut till fler, så att vi får fler perspektiv. Och det där är ju alltid en utmaning. Och jag tror ju att det finns ju väldigt mycket duktiga hubbar runt om. Vi jobbar ju nu med Fanzingo till exempel som ligger i Alby. Och de bryggar vi ju till på olika sätt och vill bjuda in dem. De har ju massa talanger där som jobbar just med medieproduktion. Som ligger i linje med det vi gör, som är kreativa näringar. Så där vill vi ju såklart jobba vidare med det arbetet. Hur vi kan bjuda in fler.
Mm.
Breda perspektivet.
Breda perspektiv. Är det svårt?
Det är svårt.
Mm.
Varför är det svårt? Mm. Ja, varför är det svårt? Det finns ju någon slags liksom närhetsprincip också. Det är väldigt lokala. Alltså vi har ju också ett kvarter som jag tycker är spännande för det verkligen är up and coming. Men det kräver ju också någonting för att få folk att hitta dit ändå. Det är liksom en del av Östermalm som växer och som blir mer och mer levande. Där finns jättemycket att göra för att de kvarteren kan bli ännu mer livliga. Så det vi bygger är ju både i en lokal kontext men också i en Stockholmskontext.
Min koppling till E-house blev väldigt naturlig för att jag kopplade den till KTH. För att jag har pluggat på KTH. Och då blev det en väldigt naturlig grej för mig att så här, vi ska sitta i E-house. Mm.
Såklart. Med din bakgrund så blir det ju väldigt logiskt på olika sätt. Ja, verkligen.
Exakt.
Och där finns det ju fler perspektiv på KTH.
Verkligen.
Mm.
KTH också som en minisamhälle. Mm. Så här, alla slags olika människor.
Mm.
Jag brukar ju köra 5 snabba i slutet av mina avsnitt.
Mm.
Och jag tänkte... Ja, Jag tänkte, ja, jag tänkte köra den på dig. Det började med så här, om du fick leva med en ost i resten av ditt liv, vilken hade det varit?
Alltså jag älskar ju ost, så det har jag ingen kontroll.
Jag vet.
Ja, du vet.
Jag vet. Men vi tar den och sen ska jag ställa en annan fråga. Så vilken ost hade det varit?
Ja, men det hade ju varit en gruyère ändå, en hårdost. Mm. Ja,
Så jag tänkte så här, eftersom du älskar ost så får den liksom vara... Den får ta den fem snabba. För det jag vill veta, om du fick drömma fritt, vad är din dröm för A-House i framtiden?
Jag skulle gärna öppna upp någon annan plats när timing är rätt och rätt projekt och sådär. För att kunna bredda vårt liksom, ja, men, mötplatser. Jag tror att vi har en bra modell och jag skulle gärna sätta upp den på fler platser i rätt med alla rätt liksom, runt omkring i byggnad och varor och hela den biten. Men sen så tror jag just på det här, det som jag brinner extra mycket för är ju liksom hur levande gör vi staden och hur kan vi verka inom det. Och jag hoppas på att kunna driva på den utvecklingen och även som du säger, hur kan vi liksom bjuda in fler och ha en bredare målgrupp.
Det låter fint.
Det vore väldigt spännande. Det låter fint, jag vet. Men,
jag vet, men ibland måste man drömma för att...
Verkligen, verkligen.
Det är ju inte omöjligt det du säger.
Nej. Nästa plats blir på månen.
Ja, Mars.
Mars.
Med Elon Musk.
Precis.
Tua, tack så jättemycket för att du kom.
Tackar.
Jag hade gärna velat prata med dig i 2 timmar till. Eller vi kan ju prata för vi ses ju ganska ofta.
Vi ses ju ofta.
Men
vi
lyssnarna hade önskat att de hade hört mer av dig.
Det får vi hoppas.
Exakt. Tack så jättemycket.
Tack snälla.
Hej.
Hej.
Good. Tack så mycket för att ni har lyssnat och det här blir säsongens sista avsnitt. Men vi är tillbaka ganska... Eller vi, jag är ju inte fler personer. Men jag är tillbaka ganska snart nästa år med nya grymma personer, nya perspektiv och mycket skratt och fnitter. Puss och kram och glöm för guds skull inte att reflektera över ditt år och sätta nya nice mål inför nästa år. Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.